Hej, det här är Fredrik Strage. Om du gillar den här podden så kanske du vill rösta på den i tävlingen Guldpodden 2021. Då kan du gå in på guldpodden.se och lägga en röst eller två röster på Hemma hos Strage som har nominerats i kategorierna Årets intervjupodd och Årets musikpodd. Om du röstar på Hemma hos Strage där, då är du världens snällaste person, rent objektivt. Tack!
Hej, jag är Jakob Hellman och jag är på turné och nu har jag fått komma på besök hos Fredrik Strage för att medverka i hans podd.
Välkommen hit Jakob Hellman.
Tack ska du ha.
Hur går turnén?
Det går bra. Nästan oväntat bra. Det tog ett tag några spelningar innan vi fick till det, men nu känns det inte kanske tryggt men stabilt och så att man längtar efter just giggen.
Har du åkt ut på turné innan pandemin satte igång med ditt comeback-album?
Nej, men vi hade en turné 2019 där en del av låtarna, och den turnén hette ju egentligen Borta som sen blev albumtiteln, som en låt heter.
Och Äntligen Borta, ditt comeback-album, släpptes i våras när det fortfarande var restriktioner och pandemi och elände.
Ja, det gjorde det faktiskt. Jag blandar ihop det ibland, de här turnéerna och Så mycket bättre och alltihopa, men den släpptes mitt i det, så vi hade release-partaj på ett hotell där vi sände upp gig från foajén till hotellrummet.
Du väntar i 32 år med att göra comeback, och när du väl gör det så drabbas mänskligheten av den största katastrofen sedan andra världskriget.
Ja, det var ju en lagom distraktion för att få det gjort.
Hur var det att tillbringa pandemin på Mallorca? För du bor där numera.
Jag bor där fortfarande. Jag gjorde det under hela covid-pandemin. Det var väldigt drastiskt. Det var väldigt radikalt jämfört med Sverige. Man fick verkligen inte gå ut överhuvudtaget om man inte kunde visa upp kvitto från affären eller visa att man skulle till sitt jobb och köra militärfordon. Och man var rädd för viruset. Alltså vi var ute i hallen och när man kom tillbaka in så tog man av sig alla kläder och duschade. Och
man, oj.
Ja, så kanske att vissa hade det i Sverige också, men vi var som en av pensionärer.
Men ni blev uppmanade att duscha när ni hade varit ute? Inte bara tvätta händerna utan duscha?
Ja, jag vet inte, vi har snappat upp det på något sätt, du vet. Det bara trissades upp. Eftersom det var så militärfordon körde så kände man som att det här är ja, någon slags mänsklig masspåverkan.
Hur hamnade du i Palma från början?
Det var min fru som sökte jobb och mot all förmodan fick jobbet. Så vi var inte riktigt förberedda. Vi hade ju andra grejer som vi hade tänkt göra. Så min turné var redan inplanerad. Så vi insåg att det skulle bli svårt att få det att fungera, men vi kunde inte tacka nej till det.
Vad jobbar hon som?
Hon jobbar som präst i Svenska kyrkan i utlandet, då, i Palma.
Och hon är präst från början? Hon har varit präst i Sverige också?
Ja, hon har jobbat länge som präst, men hon har inte varit prästvigd särskilt länge. Det är bara något ett år innan vi flyttade, tror jag. Men hon har hållit på inom kyrkan ganska länge.
Hur träffades ni från början?
Ja, vi träffades ju tack vare det. Vi hade ett bröllop med goda vänner till oss. Gemensamma vänner. Vi kände inte varandra. Hon skulle viga dem och jag skulle sjunga.
Vilken klassiker att träffas på ett bröllop.
Ja, men det är väl fint.
Du var där för att fixa musiken och hon var där för att se till att det blev...
Det blev ett bröllop. Ja, hon skulle sjunga också. Så det blev... Ja, det blev så att vi höll ganska mycket i bröllopet tillsammans. Hon var inte präst då, men hon kunde ändå viga ihop par, så kommer en vigselförrättare och säger de här magiska orden, tager du denna.
Okej, så hon hade inte rätt att viga egentligen, men hon var präst?
Ja, hon var inte präst, men hon var typ nästan präst.
Okej.
Vi hade jobbat i Bryssel, jag kommer inte ihåg vad titeln är på det, men det är ett liknande jobb som präst, men man kan få inte göra sakramenten.
Man är prospekt som i motorcykelklubbar.
Ja, exakt så.
Eller det kanske inte heter prospekt i kyrkan.
Nej, det gör inte, men jag förstår vad du menar.
Är det hon som har fått in dig på salmer? Du gör en otroligt vacker version av I denna ljuva sommartid på.
Nej, det är det inte. Jag har spelat den länge på scenen och vi var liksom en liten projektgrupp som hjälptes åt att få den här skivan gjord. Det var dels de två som har producerat den och Pontus som bokar mig och funkar som manager. Och de har sett mig spela den live och sa att kan du inte göra den? Varför det? Sa jag. Vi testar. Och så spelade jag in den. Så jag tänkte, ja men den passade.
Jag tycker samtidigt att det fanns något nästan sakralt över en del andra låtar också. Någonting... I synnerhet, jag kan inte säga hej då till dig. Det är någonting som ger mig en psalmvibb över hela albumet. Att det är något vackert och heligt. Jag vet inte om det är en
ja, det har korrekt rätt, iakttagelse. Nej, korrekt och korrekt. Men man vet ju inte allt om det själv. Eller själv. Det är jag som gör låten och sjunger dem. Men man måste ha hjälp av andra för att förstå vad det är man gör. Och då får man vara, vill jag gärna vara lite öppen. Tycker om att jag har spelat den här låten live av någon anledning som jag inte har gjort klart för mig själv. Och ja, de tyckte den passade in. Och då är det antagligen så som du säger kanske.
Du sa så här i en SVT-intervju en gång 1999. Melodin kommer från Gud. Texten får man göra själv. Det är det som är sekt.
Ja. Den har blivit citerad flera gånger. För att jag har fått...
Just att du har sagt så?
Ja. Folk har kommit ihåg det. Men jag har lite lättare att göra melodi. Och det är inget arbete. Utan det är det som jag helst gör med att få vara själv. Och ingen stör mig. Så sitter jag och spelar andras melodier. Och till slut så bör man... Ja, vill jag visa att man förstår vad en melodi är för någonting. Och vill göra den själv.
Så det känns som att de kommer utifrån dig själv. Kanske inte, eller antingen från Gud eller för att de finns runt. Och, det finns ju många kompositörer som hävdat det, att melodierna flyger runt i universum. Man måste bara fånga upp dem som fåglar när de
kör
förbi.
Ja, på sätt och vis. Men jag tror ändå att melodierna som jag kommer på, jag hör när de är mina. Alltså när de är Jakob Hellman-melodier. Och det är då som man känner att ja, det här har jag gjort. Det här är mitt. Och... texterna funkar väl lite likadant, men det är bara att jag är van vid sångkonceptet. Alltså det är väldigt rotat igen att man gör sånger, och då måste man göra text också, för de väntar på det, den här typen av melodier. Precis som psalmer.
Text är svårare i alla fall.
Text är lite svårare, ja.
Vad var det för skulptör som sa en gång, apropå att han hade skapat en vacker staty, och så frågade någon, men hur kunde du skapa denna vackra staty? Och han svarade, nej, men jag tog bara runt marmorn som var runt omkring. Statyn var där hela tiden, det var bara att ta bort marmorn som fanns runt.
Just det. Ja. Rensa bort det som inte är man själv. When I was a boy I had a dream. All about the things I'd like to be. Jag har ju fått välja musiken till podden. Och, jag hade kunnat välja ABBA eller Ted Gärdestad. Eller några, ja, det är två bra exempel på... Alltså, artister som jag hade turen att växa upp samtidigt som de blev stora. Som liksom lät melodierna fortsätta, eller man ska säga. Ja, något väldigt extraordinärt som dök upp i Sverige. Men det blev den här låten som... För man skilde inte på utländskt och svenskt och elo och... Också en skiva som jag hade och nötte ut. Det här är en ny låt, men den också summerar hela skiten liksom.
When I was a boy, vad handlar den om?
Den handlar om Jeff Lynne, tror jag, och hela hans liv. Det är som en låt som paketerar hans gärning väldigt elegant.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hur var du när du var en pojke?
Ja, det påminner en sån här låt. Ja, hjälper mig lite grann att tänka på det. Jag var en drömmare, riktigt drömmare alltså. Jag hade stora planer ganska tidigt och det handlade om musik. Jag lyssnade på radio. Jag var så gammal som jag lyssnade på Radio Luxemburg på en gammal bakelit-transistorradio som man fick in raspigt. Också eftersom jag bodde vid Polcirkeln. Alltså, och det var ännu svårare för mig än för folk i gemen och hitta skivor. Det var man åkte till Boden före jul. Det fanns en skivbutik i Jokkmokk. Men mycket kom alltså via radion. Det och sen en Discorama eller Poporama eller ja, vad det hette sen.
Du måste vara ändå den sista generationen som lyssnade på Radio Luxemburg. För det är något man brukar höra mer från.
Ja, det känns exotiskt till och med för mig själv när jag säger det. Som att jag är någon slags museiföremål.
Radio Luxemburg var den stora rock- och popkanalen i Europa.
Ja, ja.
Du sjöng på din första singeltåg. Jag blev född mellan spegel och grammofon. Om ni undrar var jag kommer ifrån. Om ni undrar vart jag är på väg.
Daridam, 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 daridam.
Vem var du här med i spegeln?
Alltså, ja, det vet jag. Kiss, kanske. För det blev ju liksom en visuell förebild så småningom. Jag tror att musik som har tillgodogjort sig kommer mycket från tidigare stad, ABBA och sån här som ELO. Men Kiss var ett sånt lockande koncept när man såg de suddiga bilder i tidningen med fladdermusvingar och spott och blod och eld.
De var ju superhjältar. De var ju som,
ja, men de var väldigt bra att haka upp sig på om man skulle göra en grovhuggen identitet när man var 11 år. De var som Spice Girls. Att man kunde ha varsin också ju.
Vem var din favorit i Kiss?
Ace Frehley då. Jag kommer tillbaka till honom faktiskt.
Mm. Du har gått igenom de olika och haft olika favoriter.
Ja, ja, ja. Jag tyckte att både Paul Stanley och Gene Simmons var lite vassare genom åren. Men Ace Frehley håller för mig. Han är också lite tunnhårig. Som jag så går på Halloween party och sådär, så tar jag Ace Frehley. När jag är långhårig.
Du har gått på Halloween party som Ace Frehley?
Ja, före Halloweenen.
Hur fixar du hans kostym i övrigt?
Nej, det hann jag inte, utan det här gick ganska fort. Jag sminkade mig som Ace Frehley. Jag hade långt hår. Jag lyckades skrämma bort några människor som jag tänkt hälsa på mig i alla fall.
Du hittade silversmink också?
Det var så det började. Jag hade köpt till barnen och så insåg jag att jag har silversmink, jag har rött smink, jag har svart och jag har vitt. Nu ska jag testa. Förvånansvärt bra.
Vad jobbade dina föräldrar som när du var liten?
De är lärare.
Båda två?
Ja.
I vilka ämnen?
Pappa är matematik framförallt, eller kemi, matematik, fysik. Mamma var hushålls- och ekonomilärare, men också lite matematik. Så det var ju anledningen till att vi flyttade upp till Norrland. De fick kallortsbidrag. Pappa kom ju från Norrland, men det passade bra för två lärare att komma dit. De fick bostad och lite extra hög lön.
Så det är kallortsbidrag?
Kallortsbidrag heter
man. Vad är en kallort?
En kallort är det kallt? Ja, exakt. Som ligger långt bort i Tjotahejti. Då får man lite mer betalt för att man är villig att flytta ända dit.
Jag läste en skylt här på Mäster Anders, en restaurang på Kungsholmen, att på... Det kan det ha varit 1700-talet så blev du befriad från skatt om du kunde tänka dig att flytta till Kungsholmen.
Ja, ungefär.
Du har
samma tanke.
Du har spast långt ut i spenaten att du släppte att betala skatt.
Ja, kan du inte försöka få igenom det igen?
Eller hur? Men okej, så de flyttade hit. Och varifrån då? Var bodde de först?
Då kom de från Falun. Pappa kom ju uppifrån Kalix, Morjärv, Töre, trakten. Men mamma bodde i Falun, så de träffades på gymnasiet i Falun. Nej, de bodde i Stockholm då förresten. De hade flyttat dit och fick mig. Och då var det bara att börja jobba. Pappa skulle bli meteorolog, men nu var bara stoppa där och bli lärare.
Jobbade de på skolan där du gick uppe i Vålerim?
Ja, det var enda skolan som fanns.
Och hur var det att ha två föräldrar som du aldrig någonsin slapp ifrån?
Ja, det är en ganska stor och speciell grej som man inte riktigt har förstått hur udda det är. Jag hade min pappa som klassföreståndare i högstadiet. Mamma hade jag bara tillfälligtvis, men det var det att de måste tänka hela tiden på att inte favorisera mig. Så jag tror att det är speciellt att bli uppväxt med lärare överhuvudtaget. De har liksom fått lära sig att uppfostra hela världen. Inte bara sina barn och sin lilla flock, utan man blir en samhällsmedborgare ännu mer.
Hur påverkade det din relation till din pappa?
Ja, det påverkar nog en hel del. Vi har varit osams genom åren och sura på varandra mycket. Nu tycker jag att vi har en jättebra relation. Och det kanske inte beror på att han är lärare, det vet jag inte. Det beror bara på att jag hade egna idéer och en stark vilja också. Och han med.
Och vad var det du ville göra som han inte gillade?
Ja, men jag hade åsikter om hur folk skulle vara, tror jag. Hur man skulle vara. Och tyckte att folk hade fel som gjorde på det ena eller andra sättet. Och det gick för utöver de som var nära mig, det vill säga mina föräldrar.
Och vad gjorde folk som du tyckte var fel?
Ja, du märker att jag försöker vinna tid nu för att komma på vad de här konflikterna grundar sig egentligen. Kanske kan tänka lite medan vi pratar om andra saker.
Men du började skriva låtar väldigt tidigt. Och var dina föräldrar stöttande då, tyckte att du skulle välja en musikkarriär?
Ja, de har inte alls hållit på med musik. Så de har varit stöttande på det sättet att man var fri. Och jag fick ett piano och jag fick gitarrer. Men de kunde ju inte hjälpa mig så himla mycket.
Hade du några syskon förresten?
Ja, jag har fortfarande två lillebror och lilla syster.
Och vad valde de att göra sen i livet?
Min brorsa blev fastighetsvärderare och gick på teknisk. Och syrran höll på med ekonomi och på Handelsbanken. Så de har riktiga jobb, kan man säga.
Men det var ingen av dina föräldrar som tyckte att du skulle klippa dig och skaffa ett jobb, att musiken var för...
Jo, det tyckte de självklart att jag skulle göra. Självklart. De har tyckt ända tills det blev alldeles för sent att göra det. Som nu på sist senare år. Men de är samtidigt väldigt stolta när de märker hur det går och hur mycket det har betytt för många. Det börjar gå upp mer och mer, tror jag. Både för mig och mina föräldrar. Att jag har ett jobb jag också på det sättet. Det är så många som har relation till musiken nu, fortfarande, den gamla.
Och det var kanske också så att din långa frånvaro skapade en myt nästan.
Ja, det gjorde det väl också.
Det är inte så att du har fortsatt ge ut skivor som har gått lite sämre under de år som du inte gjorde någonting, utan du har bara gjort en superklassiker som bara har stigit i anseende genom åren.
Ja, det har antagligen bidragit till det, men det är på något sätt...
Det är den här J.D. Salinger-effekten.
Ja, det har jag också hört talas om. Jag har inte läst honom, men han gjorde
det. Räddaren i nöden, skrev han. Ja, och sen så gav han ut några få noveller. Och sen isolerade han sig i ett hus och drog sig undan och ville inte träffa någon.
Ja, riktigt så långt har ju inte jag gått.
Nej,
jag har i alla fall inte gjort.
Det sades att han blev så... Han hade bara den här boken, det var den han ville skriva. Och sen han hade tappat tron på mänskligheten när han var soldat i kriget. För han var med när de befriade Dachau.
Ja.
Om det nu var det koncentrationslägret. Och han såg så hemska saker där att han fullständigt tappade tron på allt. Ja, det har inget med det att göra egentligen.
Nej, jag hade ingen sån äventyrlig historia om varför jag inte gav ut något. Det var mer att jag inte vill delge folk mitt eget liv. Jag vill liksom inte bjussa på mig själv och mina problem så mycket. Och jag tyckte att jag trodde att man skulle göra det, så att säga. Det tror jag inte längre, så nu väljer jag själv vad jag vill prata om, vad jag vill sjunga om och så vidare.
Om vi backar lite grann, du fick ett enormt genomslag.
Ja, men det känns som att folk känner igen mig ännu mer nu än någonsin. En 1989, efter så mycket bättre, tanter och farbröder, små unga människor. Parentes.
Men det är ju jätteintressant också att den, för jag uppfattade det som att du då var slungades in i någon något superkändiskap som var svårt att hantera nästan?
Ja, men lite så var det. Men det var inget... Alltså jag var nummer 12 på Svensktoppen eller något sånt. Men jag tror... Jag har ingen uppfattning om det själv heller.
Jag minns när du vann din första Grammis och du klev upp på scen och du tar på dig ett par solglasögon. Nästan som att du inte riktigt vill möta blickarna av förväntan från publiken. Och så säger du... Jag vill tacka massmedia för mina framgångar. Var det ironiskt eller tänkte du verkligen att det var tack vare massmedia bara som du hade slagit igenom, inte på grund av att...
Nej, då var det ironiskt, något. Då ville jag vara kaxig och sådär. Och, men för mig framstod den där framträdandet som lite ängsligt ändå. Det är roligt och det är liksom sött, eller vad man ska säga.
Jag hörde talas om dig första gången när du var förband till Wilmer X, tror jag.
Ja, gjorde du. Hur gammal var du då?
Då var jag 15, skulle fylla 16. Ja. Och jag ville åka och se Wilmer X, för jag gillade deras album Teknikens under.
Skrev du något, redan då i något fanzine och sånt
nej,
där?
Nej, det gjorde jag inte. Jag hade gått ut nian precis.
Ja.
Och du skulle åka och se Wilmer X, och du hörde att det är en snubbe som heter Jakob Hellman som är förband. Det är bara en kille med gitarr och det är skitbra, sa folk. Men jag lyckades aldrig komma iväg på någon konsert, för jag fick inte åka för mina föräldrar, så... Men var det din första riktiga turné?
Ja, det var det. Jag hade ju spelat i band, både i Vollerim när jag gick i högstadiet och sen gymnasiet. Men jag hade aldrig varit frontfigur, så jag skyndade mig den sommaren 88 och spelade ute i Stockholm på ställen. För att få lite erfarenhet av det själv. Jag spelade ensam då och sen turnerade jag ensam som förman till Wilmer X.
De hade väl en ganska hård för raggarpublik på den tiden?
Ja, det vet jag inte om de hade. Jag var med på, jag stod längst fram på varje gig. Jag älskar Wilmer X. Och de var liksom på toppen just då. Så jag kastades ganska abrupt in i den där cirkusen. Madness-låten har jag valt för att den är lite mer... Alltså när jag börjar lite mer upptäcka världen runt omkring mig. Det är inte bara sitta på rummet. Det här är dansant musik. Jag har alltid gillat dansant musik. Jag har alltid gillat musik som jag själv tycker är rolig. Jag har aldrig lyssnat på musik som inte åtminstone jag själv tycker är kul. Och, jag tänkte välja en Embarrassment för att jag tycker det är snudd på världens bästa låt. Men så valde den här för att få mig att vilja liksom hoppa runt för mig själv ensam. Han berättar om sin snåla jävla kompis som bara ligger och sover på soffan och aldrig betalar någonting. Och sen är det bara he was a bed and breakfast man.
Vad spelade du i för band när du gick i högstadiet?
I högstadiet så spelade jag i Vollerims enda band under 20 år. Skulle jag nog säga. Alltså vi var enda på ungdomsbandet. Det gick i högstadiet. Trummisen var 11 när vi startade. Hisnande nu när man egna barn och tänker på att han var jävla bra.
Vad hette ni?
Vi hette Ampere. Det var liksom det som var ledigt. Men när man skulle heta 220 volt, AC/DC. Och...
Så ni var ett hårdrocksband?
Nej, vi var ett band. Vi spelade allt som vi kunde spela. Och som vi hade en mentor och ciceron i musikvärlden som lärde oss låtar. Som var ihop med Uffes stora syster Gunilla Krille. Så han lärde oss lite låtar. Om vi kunde lära oss dem så spelade vi dem.
Uffe var alltså?
Nej, trummisen.
Ja.
Uffe Johansson. Ja, vi spelade House of the Rising Sun. Ramones låtar. De är bara tacksamma att lära sig. Det är bara ackord mala på.
Och sen i gymnasiet, fortsatte du med Ampere då? Eller hade ni något annat?
Nej, då flyttade ju jag till Dalarna. Direkt efter grundskolan. Så då hamnade jag turligt nog i en väldigt musikintresserad klass på gymnasiet.
I Falun?
Ja, så då behövde jag heller inte ta några initiativ särskilt mycket. Utan precis som i Volrim så blev jag bara invald i bandet. Jag spelade gitarr, jag sjöng, de behövde det. Då körde vi mer amerikana faktiskt. Alltså, för då var jag med på ett hörn bara.
Hur var musikscenen i Falun på? Det var tidigt 80-tal då?
Ja, den var väl inte så gigantisk eller... Och det är väl kanske fortfarande, det är ändå en småstad. För mig var det en storstad, 50 000.
Borlänge hade ju Sator Codex och Blue Crowman och Stone Cake senare.
Ja, men det var väl lite senare. Ja, Sator Codex kanske var.
Sky High fanns i Borlänge också.
Ja, Yngström, de har vi träffat genom åren. De tittade in när vi spelade in vår enda demo, tror jag, i en studio på... Ja, men vi var aldrig med i någon musikscen kan man säga, tycker jag.
Och vilket band var det i Falun?
Vi hette väl Fortune, tror jag.
Fortune.
Ja, jag spelade liksom lite kompigt. Jag sjöng en låt i det bandet.
Hur fick du kontrakt med EMI?
Det var ju ytterligare lite senare när jag hade flyttat till Stockholm. Det var strax innan jag gjorde skivan. Det gick ganska fort. Det var väl 87 kanske. Jag flyttade till Stockholm och läste... kemistlinje, jag började på den.
Alltså, du tänkte satsa på en karriär som skulle göra dig en förnöjd?
Ja, nej. Tänkte. Det var nog mest ett alibi både för mig själv och andra. För att jag skulle få någonstans att bo. En studentbostad som jag bodde i någon månad bara. Ett alibi för att flytta till Stockholm egentligen. Så jag gick där ett år, sen slutade och sen spelade in mina demos och så skickade de till olika skivbolag och jobbade med äldre samtidigt. Så fick jag napp på EMI.
Och sen kom Och Stora Havet 1989. Och när märkte du att det skulle bli lite svårt att följa upp ditt debutalbum?
Ja, det märkte jag aldrig. Jag märkte att det hade blivit svårt när jag blickade bakåt 5 år och fortfarande inte hade gjort någon ny skiva. Men...
Var låtarna på ditt debutalbum sådana som du hade skrivit under hela din uppväxt? Så att...
Nej, inte alls hela min uppväxt faktiskt. Men de sista... tiden i Stockholm snarare. Jag hade skrivit låtar även i Falun just. Jag jobbade på Scania där. Jag skrev låtar på sådana papper som det stod Saab Scania på. Ungefär hälften av låtarna spelade jag in efter att jag fått kontrakt. Så jag hade skickat in en demo med våra vänner och visa mig och tåg några av de andra låtarna. Men många av de riktigt bra låtarna som Tårarna hon har sett, Vackert fäde, de skrev jag under den här perioden när jag var ute. Jag levde i Stockholm och det hände jättemycket, fick mycket energi.
Vad var det mest speciella med Stockholm då?
Ja,
vad gav det energi?
Att jag var i Stockholm och var en kommande musikartist. Jag fick hålla på. Alltså folk var intresserade. Långt över förväntan. Jag hade kontaktat skivbolag för att hitta med mycket lägre ambitioner för att hitta någon som var intresserad av att spela i ett band. Så att jag kunde ha deras intresse på en lapp och istället för bara sätta upp en musikaffär. Men istället så ville de göra en platta.
Du levde drömmen helt enkelt.
Ja, och jag gjorde det som jag var ju ganska självsäker och kaxig innan också, men den självsäkerheten räcker ju egentligen inte om ingen annan hakar på. Då slås man ner, i alla fall gör jag det. Jag behöver människor runt om mig.
Kanske en fördel också att ha lite norrländskt påbrå där, för jag tror att många uppfattar norrlänningar som ödmjuka även när de är kaxiga.
Ja, men då ska du mycket god vilja till och uppfatta mig som ödmjuk när jag var i min heyday. Men jag var lite jobbig, tror jag. Du vet, stod på bordet och sjöng på krogar och sådär.
Vilka krogar?
Som är helt obegripligt för mig nu att man skulle ha gjort.
Jo, men du var ju 23 år och hade fått skivkontrakt med EMI och hyllades överallt. Det är klart man måste vara svina lite grann då i den situationen. Du hade ju förmodligen ångrat nu att du inte hade gjort så då om du...
Ja, då hade man väl tyckt att det var konstigt å andra sidan.
Men kan man säga att du drabbades av skrivkramp sen? Eller var det något annat?
Ja, men jag ville bara ta ett steg tillbaka och göra det själv. Jag kunde inte riktigt göra det själv. Men det trodde jag länge. Och jag kunde ju skriva låtar, jag skrev låtar, men jag var inte färdig med dem så att säga. Och till slut så drog jag mig undan. Och vi försökte spela in 2 gånger, tror jag, eller det vet jag säkert. En med Mikael Ilbert och en med Dagge Lundqvist. Men det blev bara halvt. Jag gjorde fler och fler låtar istället för att göra de låtar som jag hade färdiga. Det var väl det här som jag pratade om innan, att jag inte ville bjuda på mig själv. Knappt ville vara mig själv.
Jag vet att du har flera gånger sagt att du under den här perioden blev för kär i din egen röst. Det tyckte jag var ett intressant
sätt. Ja, det är väl inte hela förklaringen, men det är också en ingrediens i det här. Att jag liksom, eftersom jag inte hade tillräckligt mycket vilja eller eftersom jag inte ville tillräckligt mycket själv, där jag så började lyssna på andra som sa åt mig att det där är ju du, det där låter bra. Ja, jag hör det, ja. Det kanske allting som jag gör är bra då i så fall. Det blev för spökigt i huvudet. Jag flyttade till Lund och började läsa andra grejer.
Försökte du få tillbaka din skrivarglädje med några speciella metoder? Du är inte den första som har drabbats av någon typ av skaparkris.
Det försökte jag väl, men jag kan ju inte stoltsera med droger och...
Jag tänkte snarare att du kanske hade... Jag vet att du har haft några... Du vet, David Bowie brukade dra lappar slumpmässigt ur en låda. Jag tror att det var Brian Eno som kom på den idén att man skulle låta slumpen avgöra på en del i skapande processen och så vidare.
Ja, det är lysande. Jag tror att det skulle vara bra för mig att göra så. Jag lyckas aldrig med någon sån succé. Eller... med någon sån metod. Däremot så småningom så blev jag väldigt intresserad av att lära mig spela bättre gitarr, liksom undersöka hur jag skulle sjunga tillsammans med min elgitarr. Så när jag började om igen så spelade jag mycket med min gitarr bara, och jag spelade visor också. Något som känns lite avlägset för mig nu, men jag förstår varför jag gjorde det, för att jag blev trött på att hålla mig bara till ackord och melodi till det, utan istället hur låter gitarren? Parallella melodier. Man kan säga att jag snöar in på olika saker. Jag har också lyssnat på de flesta artister som jag upptäcker på grund av deras sätt att sjunga, på uttrycket i rösten.
Men hur ledsen var du över det här? Var det något som liksom, var det ett ok som du bar genom livet, att jag måste följa upp min...
Ja, hela tiden, men det oket kom tillbaka här till, så det får man väl erkänna att det var. Jag vill knappt tänka på det.
Men hur påverkades det då av att skivan bara steg i anseende? Jag minns när Nöjesguiden röstade fram den som det bästa svenska albumet någonsin, 97. Och jag jobbade på den här tidningen Pop, och när Kent dök upp så publicerade vi en artikel som gick ut på att rock på svenska har ju inte funnits alls sen Jakob Hellman. Sen det enorma tomrum han lämnade efter sig. Och nu äntligen kanske Kent kan fylla upp det här stora, stora hålet. Var det jobbigt att höra sådana saker?
Ja, den omröstningen...
När du samtidigt försökte liksom få...
Ja, jo, men det var det på sätt och vis. Jag är ju fåfäng, så att jag blev smickrad av Nöjesguidens omröstning. Men å andra sidan så hade jag hellre vid den tidpunkten varit utan det. Men jag ställde ändå upp och var med på en intervju då i Nöjesguiden. Och sen jobbade jag vidare på att det skulle ebba ut. Men det gjorde det inte. In the wee hour, that's when I think of you.
In the wee hour.
Ja, jag har valt låtar som jag vill höra och tycker är roliga, och sen kan man säga att jag har upptäckt varför. Det här var ju i förrgår, men det har varit en rolig liten men kort process. Och jag upptäcker artist ofta på en låt. Chuck Berry, världskänd artist, men jag har inte brytt mig om honom.
Vilken låt är det här?
Det heter The Wee Wee Hours. In a wee little room, sit alone and think of you. Upptäckte jag honom för en månad sedan, bara genom den här låten, för att det här är liksom ett självklart och helt okonstlat sätt att förhålla sig till en låt. Man hör att det är hans språk, han är trygg i det här. Och det där är väldigt skönt att höra. Någon som bara gör det som är ens språk. I wonder if you still remember all the things we used to do.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
På din comeback-skiva Äntligen borta så samarbetar du med Magnus Ekelund, alias Kitok, rapparen från Jokkmokk, som inte ligger långt från Vuollerim. Hur kom ni i kontakt med varandra?
Ja, med honom och Jonathan Lundberg som har producerat skivan. De har haft olika roller i det här. Vi kom i kontakt först, alltså nu pratar jag om Kitok här, med varandra genom att han bokade mig till en liten festival vid Talvatis sjön, tror jag. Nej, men vet jag. Men när vi verkligen fick kontakt var när jag var uppe i Jokkmokk och spelade en annan gång på Gaskas kaféet som man spelar på Jokkmokk. Då spelade han också. Men han kunde inte vara på mitt gig. Han skulle äta middag med drottning Victoria, bisarrt nog.
Gillar hon Kitok?
Nej, men hon var uppbjuden där för att hälsa på i den samiska hemmiljön. Och han var också delbjuden på grund av sitt samiska ursprung och representant. Han får vara kulturell ambassadör ibland. Och då kunde han inte se mitt gig, så att jag kom på hans.
Hade du någon relation till hiphop då?
Nej, men det hade väl han i och för sig, men han spelade inte hiphop då. Han spelade pop. Vi spelade en låt, en av hans rock-pop-låtar som heter Utan er. Som vi bara valde där på studs. Jag satt honom och lyssnade på honom på soundcheck. Så frågan om jag ville vara med och sjunga på den på inspelning, och det ville jag gärna. Och sen blev det att jag sjöng ganska mycket av den. Sen dess har vi hört och sett genom åren, även sen han blivit Kitok.
Och rappare.
Och rappare, ja. Mm.
Jag tänkte på det med dig och hiphop, för jag läste en text om ditt debutalbum och Stora havet, när tidningen Sonic listade de 100 bästa svenska skivorna någonsin, och då hamnade Och Stora havet på plats 25. Och där skrev skribenten Jens Karlsson om ditt sätt att frasera när du sjunger så här: stundtals tangerar han en vokal rytmik som har mer gemensamt med hiphop än med new wave.
Ja, så kan det kanske vara, men jag tänker nog mer på, jag tycker det är roligt och viktigt för mig också, och för att känna att det är musik, så jag har tajmingen och hur man säger saker, hur man andas till och med, betydelse. Så till en grad att jag liksom har trott att det inte spelar så stor roll vad man egentligen säger, men det tror jag igen att det gör.
Men du har någon typ av hjärtat i halsen frasering ibland som är rytmiskt anfådd.
Ja, men jag känner att det måste hända någonting i en person när han sjunger, i mig, att det Jag tycker om sådana sångare när jag hör att det sker en utveckling under sången. Så ibland lägger sångerna i en hög tonläge, även om det är lite jobbigt för mig. Ungefär som man utsätter sig för svåra situationer för att upptäcka sig själv. Och då händer det någonting. I wanted it to. Jag tycker också att nästa låt som jag har valt har jag nog valt på grund av alltså vokalinsatsen, mitt sätt att leta efter artister. Det här är också en artist som jag hittar på grund av en låt och det sätt som hon sjunger den och att det sätt som den är uppbyggd. Men det handlar mycket om rösten som är både ett instrument, en trumpet skulle jag säga, men också ett mänskligt uttryck. Det är Roberta Flack, I Wanted It Too.
Vad var det du pluggade nere i Lund på 90-talet när du flyttade dit?
Jag läste musikvetenskap, ekonomisk historia och matematik. Jag hoppade mellan lite småkurser. Och det blev ganska enahanda att läsa introduktionskurser till olika ämnen. 5 poäng allmänbildning. Och, ja, det blev ganska ytligt så småningom.
Eller allmänbildande, att läsa lite av mycket.
Ja, jo, i och för sig så blev det bildande och allmänbildande. Jag är inte allmänbildad längre, för nu har jag varit isolerad från medieflödet under en längre tid. Jag är lite halvbildad, men inte allmän. Alltså bildad på olika små punkter. Som,
Var det i Lund som du jobbade på ett bageri också under en period?
Ja, jag jobbat på ett bageri i Lund, men framförallt i Malmö. Jag jobbade i Lund också på dagis och på någon skola var Malmö när jag var lite musiklärare också. Jag försörjde mig ju på något sätt.
Så royalties från ditt debutalbum kunde inte försörja dig helt och hållet?
Nej, det kunde bidra lite, även om jag var ensamstående och billig drift. Och...
Hur var det att jobba på bageri?
Alltså det är så nära jag kommer med att ha mönstrat på en båt till Sydamerika. Det var väl ett ganska... det var inte en båt till Sydamerika. Men det var en av de sista industrier som ligger inne i en stad i Sverige som fortfarande existerade. Den har stängt ner nu, för nu ligger...
Och vad är det här för bageri?
En industri är kanske överdrivet. Jag kallar det för brödfabrik. Alltså, vi tillverkade bröd. Det var Coop.
Okej, så det var ett jättestort industriellt bageri. Det var ett litet pittoreskt konditori dit du gick och gjorde småkakor tidigt på morgonen. Utan.
Nej, långt ifrån. Jag jobbade mig upp från skorpmjölet till att skiva grovmalet, lingongrova och sådana där grejer. Och från början så klarade jag det knappt av de uppgifter jag hade och höll på att få gå hem. Jag liksom kämpade mig vidare och blev ganska bra på det praktiska handlaget. Till slut fick jag sköta det här grovbrödsrummet för mig själv, lägga in deg i stora ugn, ta ut dem. Och så att det var väldigt mycket kroppsarbete och varmt och svettigt.
Så hur många limpor kunde du göra under ett pass?
Ja, skitmånga. Det är fler än jag orkar räkna ut. Men...
Du åkte ut på din första omfattande turné på väldigt länge, 1999, den här kalasturnén. När du spelade med Tåström och Petter och Weeping Willows ute i folkparkerna. Jag minns väl att tidigt under turnén så sades det att du hade hoppat av. Vilket du själv gick ut och dementerade. Men någon hade skickat ut en pressrelease om att du hade hoppat av kalasturnén.
Ja.
Vad hände då egentligen?
Jag var ganska ovillig och synas då. För jag vet att jag ville få turnén att se ut som att det var Damn som kom på mig då. Featuring Jakob Hellman. Att jag bara var ett inslag i deras akt.
Alltså, du spelade alltså med Damn, Timbuktus kompband?
Ja.
Jaha, det hade jag missat faktiskt.
Jag kände ju dem från Lund. Fast en kanske lite annan sättning än vad de är nu med Timbuktu. det, till slut så blev det så att jag blev namnet. Det blev istället Jakob Hellman och den försvann lite grann.
Och hur fick du det att känna att du frontade grejen? Du var, ja, men jag var nog på väg
att dra mig ur där. Och då, men jag gjorde det inte, men det skapades rubriker som fick folk komma dit i alla fall. Så, som du, de som du läste där. Så, det var en turné som jag gjorde, fast jag inte gjorde det riktigt helhjärtat, om man säger så.
Jag pratade lite med Kitok, eller din samarbetspartner, och han nämnde att du har ett stort intresse för modern popmusik. Som ständigt förvånar honom. Han sa att du i ena sekunden kan säga att du inte har någon som helst koll på ny musik. Och sen i nästa sekund kan du säga, citat, jag vill att basen ska låta mer som i Circles med Post Malone.
Ja, men jag är intresserad av ny musik. Jag kan lyssna på New Music Friday på Spotify. För att jag är som alla andra. I ny musik finns det ofta någonting som lockar en, och man vet inte direkt vad det är. Inte jag i alla fall. Det kan vara låt som låter som en 80-talslåt, men man hör ändå ganska snabbt att det här är inte det, utan det här är något nytt. Det är någon som har kommit på någonting. Och jag identifierar mig inte som jag gjorde när jag var ung på samma sätt med musik. Jag gör det mer på lek, om jag identifierar mig som en lek, utan lyssnar efter saker i musiken. Så jag är intresserad av det. Jag kan inte jättemycket med. Och jag bryr mig inte om att kunna det heller. Bryr mig inte om. Det är inte mitt jobb. Jag behöver inte redovisa saker så jag kan lyssna. Och glömma. För glömma är en väldigt bra sak att kunna i mitt jobb.
Jag minns när du var med i Strax efter Så mycket bättre. Du gjorde någon intervju och så sa du att du ville bli mer mainstream. Att du ville göra popmusik för alla. Även folk som inte bryr sig om musik ville du skulle kunna ta till sig den. Det var något väldigt demokratiskt sätt att tänka att det här skulle vara för alla. Till och med, du sa så här, till och med barn skulle tycka att det var ballt.
Ja, men det handlar nog mer om att upptäcka vad för slags artist jag egentligen är. Att det verkligen var en ganska bred... att jag riktade mig till alla människor. Redan på den tiden jag gjorde skivan så gjorde jag det för att det är den relation som jag har till musik. Jag är inte uppväxt i en musikfamilj, utan popmusik är mitt gränssnitt till musiken. Och det är också det som jag håller på med. Jag har lyssnat på Elvis Costello till exempel. Men när det verkligen tar skruv så lyssnar jag kanske på John Hiatt, som är den mer breda varianten av den musiken. Som jag också var. Alltså jag gjorde låtar som var lite radiovänliga, om man säger så.
Menar du din senaste skiva nu? Eller den?
Nej, jag
första,
menar redan den första skivan redan den första, också.
Precis, för du fick ju ett väldigt brett genomslag.
Ja, och sen så har jag blivit omfamnad av en indiekultur och fått vara med ganska mycket och kunnat liksom leva vidare och frodas på en mer osynlig nivå inom sådana kretsar och intresserat mig för också. Jag hade kunnat vara där med. Jag tror att det ligger mycket i den person som jag var redan då, att är radiovänligare än det genomsnittliga indiebandet.
Du är inget indie-tänk i övrigt? Att du tycker att något är finare om det är få som känner till det?
Nej, det kan vara mycket finare, fast inte så många känner till det, men inte just för att... You thought you was the king of America. Life intertwined. Now I try hard not to become hysterical, but I'm not sure if I'm laughing or crying. Alltså just den här skivan och följande skiva har inspirerat mig jättemycket på 80-talet. Det här är Brilliant Mistake från King of America. Och det här renodlar, tycker jag, sin stil ganska mycket. Det här är liksom en singer-songwriter. Det här tar popmusik och gör ett eget konstnärligt uttryck av det. Som är bara så skönt att höra. Lek med olika melodier och en helt egen, ett helt eget uttryck.
she was working for the ABC News. It was as much of the alphabet as she knew how to use. Her perfume was unspeakable.
Det fanns ju till och med någon visuell koppling mellan dig och Elvis Costello i början med dina hornbåkade glasögon. Du var så intensiv på scen att det ibland nästan blev imma på dina brillor när du uppträdde.
Ja, det är ingen slump att jag hade hornbågade glasögon. För att jag var starkt, influerad. Jag uppträdde på fest som imitatör i stort sett av Costello.
Körde du Costello-låtade också?
Ja, körde. Jag sjöng dem till allas förfäran. Utom
Har du sett honom live några gånger?
Ja, flera gånger. Jag vet inte om det här var den första, men en av de starkaste gångerna det var när han spelade precis innan han hade gett ut Blood and Chocolate på Roskilde-festivalen. Och liksom kom in. Han var väldigt... Det hade liksom en andra eller tredje höjdpunkt i sin karriär då, känns det som.
Och då var du där på Roskilde för att se honom?
Ja,
du kanske spelade själv också? Samtidigt.
Nej. Och det här var 86. Jag hade inte börjat spela på det sättet då. Så jag var där som fan.
Och du åkte dit för att se honom?
Jag åkte nog dit för att se honom. Jag såg väl annat också. Men det var det som var grejen.
Stod du långt fram på konserten?
Ja, vid kravallstaketet framför.
Ja, just det. Du är relativt kort också. Så det är bra att stå långt fram då uppe.
Ja, det var plågsamt. För det var en sadist bakom som heter en plåga med. Så det var en väldigt konstig upplevelse. Så jag var på väg att gå därifrån för att han stod tryckt, skrapade sin fot mot min vad.
Vad hemskt.
Jag vet, avsiktligen för att ta min plats, men jag gav inte upp den.
Annars är ju knappast Elvis Costello och konserter de platser man tänker på för där det blir röj i publiken och morspitt och så vidare. Det är väl en relativt timid publik som uppskattar Costello.
Ja, om det är på konserter, men då var det inte det. Det var det inte. Det var en fysisk period. Han var också ganska fysisk i sitt uttryck just då.
Din samarbetspartner Kitok nämnde att nu om folk tar upp Costello med dig så kan du bli så att du hellre pratar om att du vill sjunga som Ariana Grande eller Justin Bieber eller Lana Del Rey.
Ja, det är klart. För det där hör ju till min... Alltså, det som jag gjorde på 80-talet innan jag gjorde den första skivan. Den sångstilen är inget som intresserar mig för tillfället. Men sångstilar intresserar mig.
Hur kom du på titeln När jag går in någonstans och känner mig utanför? Låt på din senaste skiva.
Den låten har funnits ganska länge och hette Utanför. Den handlar om att känna sig utanför. Men upplägget i refrängen var lite annorlunda. Den skrevs såklart i studion ganska snabbt. Där den blev en öppnare låt som handlade lite om mig och Carolina på något sätt.
Din fru?
Ja, den blev öppnare. Innan så var det en ensam låt om att liksom gå in på ställen och ändå inte passa in. Men nu är den mer inbjudande både mot henne och mot människor som jag sjunger den för i en publik. Den funkar på ett annat sätt. Och då blev titeln När jag går in någonstans och känner mig utanför. Det blev det som jag sjöng. Det blir fint att det blir hela den frasen.
Vem handlade egentligen Vara vänner om? Var det någon tjej som hade nobbat dig och sagt jag gillar det inte på det viset, men vi kan väl vara vänner?
Ja, i korta drag så var det så. Det var en konkret upplevelse som var en väldigt ganska utdragen process.
Och fick hon någonsin veta att det var henne som låten handlade om?
Ja, det har jag talat om. Jag tror att jag skrev låten för att liksom ändå... närma mig henne lite grann.
Och funkar det?
Ja, delvis, men inte helt och hållet.
Ni blev inte ihop?
Nej, inte helt och hållet.
Har det hänt att du har skrivit om personer som sen har blivit upprörda över att saker de har sagt dyker upp i dina låtar?
Nej, aldrig. Men jag tror heller inte att jag har citerat någon ens i den låten. Utan det är själva texten är bara...
Okej, så det var inte hon som frågade dig hur ser jag ut? Och då tänker du, jag önskar att du inte såg ut som du gör.
Det vet jag inte ens om hon har sagt, men det var bara... Alltså själva texten är en låt, men grunden till den personen Och också den insikten om att man inte är ensam om det här. För det är liksom så som låtar ta form för mig. Att man har någonting som man vill sjunga om och sen får man en aning om att det här är jag inte ensam om, tror jag. Och just när man inte tror det så är det spännande.
Ett genomgående tema på din senaste skiva som jag funderade lite på när jag lyssnade var att det är mycket skiftningar mellan dag och natt. Du sjunger om att det är vackert när det skymmer och sen är det natt och sen blir det gryning och solen går upp. Och
det... Ja, det stämmer ju. Jag tar till vad jag har i ordväg och för att hålla kvar en känsla så funkar många av de nya låtarna att jag vill hålla kvar en känsla specifik och ofta en känsla av att vara helt fri i världen.
Och då... Så man kan känna på natten eller i gryningen eller...
Ja, alltså jag använder orden till att framkalla en känsla. Och det är det som låten är till för.
Du kanske inte är en slump att du valde att tolka Eldkvarns I skydd av mörkret så mycket bättre. Det har alltid varit min favoritlåt med Eldkvarn. Och du gjorde den väldigt elegant. Och den handlar om hur dagen gryr och...
Ja, nej det är inte
eller, alls... Eller, nej, det börjar först om... Först så skymmer det och arbetaren går hem och... Till sin dystra lägenhet.
Ja, nej, också en av, ja, det är nog min favoritlåt också, skulle jag säga, med Eldkvarn. Jag gillar den plattan, den kom ju 88, den kom ju samma veva som massa saker hände i mitt liv och skivan gjordes och sådär.
Du var nog ute på det här Circus Broadway, va?
Ja, jag var ju med på Circus Broadway.
Du var med Circus också Broadway, då, precis. Vilka var med? Eldkvarn, du och...
Wilmer X och Pugh Rogefeldt, Peps Persson, ja, vårt band. Joppe Pilgrim var med som gäst, stående gäst hos oss. Och sen var ju Circus Broadway 2, då var det väl lite annan sättning, men jag kommer inte ihåg exakt så här snabbt. Men ja visst, just den låten är liksom en låt som man kan ta till sig, även om man inte plurar så att säga. Den handlar inte så mycket specifikt om hans liv, utan man kan ta den och göra den till sin.
Det är en deppig låt om hur arbetet suger kraften ur människan också. Det är verkligen en arbetarskildring någonstans.
Ja, det är det från början. Men det är också en låt som handlar om att man får skydda mörkret.
Vi har kommit fram till en lyssnarfråga. Det är en fråga från en lyssnare och inte vilken lyssnare som helst, utan en av de tappra kulturmecenater som stöttar den här podden via Patreon och ser till att den kan fortsätta. Shout out till alla som gör det. Den här gången kommer frågan från en lyssnare som heter Tobias Jonsson och han skriver så här. Berätta lite om när du efter en spelning i Eskilstuna hamnade på efterfest tillsammans med delar av det blivande Kent och visade dem hur man spelar dina låtar.
Jag minns i stort sett inte annat, men jag minns säkert att det var så. Jag vet att jag var hemma hos dem, för vi har träffats senare genom åren och vi har pratat om det och sådär. Men själva...
Vilka i Kent var det här? Var det Jocke Berg eller Martin Sköld? Eller?
Ja, men det var ett litet gäng. Ah, jag vet inte. Jocke Berg var de med. Vi var där på efterfest. Man har varit på ganska många efterfester efter spelningar. Så jag kan tyvärr inte berätta så himla mycket mer, men jag kan i alla fall bekräfta med all säkerhet att den har ägt rum.
Du minns inte vilka låtar du lärde dem att spela?
Nej, inte alls.
Vad har du haft för relation till Kent senare?
Ja, egentligen ingen, utan jag har liksom upptäckt till min glädje och förvåning att de citerar mina låtar här och där. I sin digra produktion. Våra vägar har korsats, men jag har liksom inte haft dem som... Det är ganska få svenska artister, kan jag säga, som jag har lyssnat på. För att det har inte varit vilsamt för mig att lyssna på någonting som har tangerat min egen musik. Aha. Så mycket.
Inte vilsamt, utan du har känt
Nej,
stress?
Men, och, ja, men det har varit stressande eftersom jag själv inte har gjort någonting.
Ja, du har tänkt att jag hade kunnat skriva 747. Varför gjorde jag inte det? Ja.
Jag har inte tänkt något explicit. Jag bara känner att det är jobbigt, kryper och lyssnar på något som liknar som liksom svensk musik som är samma genre eller liknar mitt eget uttryck lite grann.
Men vad var det som fick dig att klicka igen på musik, att kunna spela in en ny skiva? Var det ett ögonblick där du märkte att wow, det här, för du måste ju genom åren flera gånger bara tänkt att men det här kommer aldrig bli av?
Det har varit väldigt successivt. Jag tror att ända sedan 2002 har jag liksom öppnat mer och mer. känt att jag öppnar mig mer och mer för, slappnar av gentemot min egen person, så att säga. Och kunna också inse att jag visar mig själv lite grann. Om man står och sjunger, då är man i centrum. Jag är objekt. Och jag har blivit mer vän med den tanken genom åren. Ända sedan dess, genom att jag, med de stegen att jag var med på, som, vad heter det, Allsång på Skansen 2010. Och började spela med ett band med nerverna i stort sett. Nästan samma sättning som Matti Alkberg spelade med då. 2012-2013. Och fram till nu.
Men du måste ju ha objektifierats när du slog igenom som 22-åring stenhårt. Så du var väl van vid det då? Men sen blev du obekvämare?
Ja, sen ville jag liksom, titta inte på mig, titta på mina låtar, titta på gitarren, titta på hur jag spelar. Men nu förstår jag att det inte är upp till mig att välja sådana saker. Jag har blivit lite tryggare i mitt liv, tror jag, då, och då känns det inte som musiken. Jag står inte och faller med det helt och hållet.
Hur viktig har din fru varit för att du ska känna den tryggheten?
Ja, hon har varit jätteviktig, även om jag tycker att det här har liksom börjat innan jag träffar henne också.
Okay.
Men både min fru och att man har en familj gör ju att man hittar andra väldigt viktiga saker gång på gång, som man förstår att oj, det här är riktigt viktigt. Det spelar ingen roll. Ta den här låten, producera den så som ni tycker. Eller ta mig, titta på mig. Det är mitt jobb.
Okay, så du kan känna en... Det är lite mer avslappnad med att världen går inte under om låten inte är så perfekt som du vill att den ska vara.
Nej, inte alls. Inte alls på samma sätt. Samtidigt så känner jag att jag är del i någonting. Särskilt om man är på turné så är det jag som står för sången, låtarna. Och det är 12 andra personer som är inblandade. Det är deras jobb också.
Det är väl också så att om du väl har geniförklarats några gånger så är det lätt att bli så arg på sig själv om man inte lyckas leverera på den nivån igen. Om man inte själv... Jag menar, ta Stanley Kubrick när han spelade in Eyes Wide Shut. Hans första film på väldigt många år. Jag läste om hur många omtagningar de gjorde på scenerna där med Tom Cruise och Nicole Kidman.
Ja,
och hur han kunde få för sig att en dörr i en scen... Det finns en dörr på gatan i London. Den utspelar sig i New York men är inspelad i London. Tom Cruise går förbi en dörr. Den syns i 2 sekunder. Och Kubrick kom på att det var fel färg på den här dörren. De jobbar i veckor på att måla om dörren tills de hittar rätt blå nyans. Då det överensstämmer med Kubricks vision. Det är en perfektionism som nästan...
Ja, han har tappat det lite alltså.
Hindrar honom.
Kan man säga, tycker jag. När man hör det. Det är väl lätt att göra.
Men dörren i den färdiga filmen, dörren är jättesnygg. Den ser verkligen bra ut, den här dörren. Så om man har hört historien så tänker man att wow, där är en snygg dörr.
Ja, just det. Det är inte så lätt att veta när man har tappat det och när det är verkligen är viktigt. Men det där med att vara geni tycker inte jag att man behöver bry sig om överhuvudtaget egentligen. Man har en specialitet på något sätt. Det här är Haydns, en av hans pianosonater, och jag tog med den för att den renodlar det här med att melodier leker med varandra, att musiken är en lek. Och det är också väldigt vilsamt för mig att lyssna på sånt här som är ordnat. Och särskilt Haydn, han tar god tid på sig, och den ena melodin har verkligen med den andra att göra. Och det är verkligen en källa för mig, de här, hans musik. Ja, det är underbart. Om sångfåglar kunde tänka överhuvudtaget, skulle det låta något sånt här.
Om sångfåglar kunde tänka, kan de inte tänka?
Ja, de är väl ganska primitiva lurar.
Små hjärnor.
Skulle tro det.
När kommer din nästa skiva att ges ut? Kommer du ta lika lång tid på det igen?
Ja, men jag kan ju göra en ärlig uppskattning då. Jag tror inte att det kommer ske under våren, men med lite flyt, kanske till och med under nästa höst. Men det är ändå en ganska optimistisk prognos. Så vi får se vad som händer. Jag har lite andra projekt också, musikaliska, som jag inte ska avslöja.
Ett gangster-rap-album med Kitok.
Exakt, nu läckte det ut ändå.
Lycka till med det, Jakob Hellman. Tack så hemskt mycket för att du kom hit.
Tack ska du ha, det var väldigt trevligt.
Jag är tvungen att klä på mig, fast det är redan ikväll.
Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Jakob Hellman var hemma hos Dragen.
Vi har saker över oss som hänger, som man vill fly iväg, men jag flyttar dig. Ingen nyhet längre. Jag vill kunna höra på att du har förstått mig. Jag har just börjat.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.